Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Mina drömmars stad, avsnitt 32. Jag heter Kalle och med mig har jag Mikael.
Hej.
Vi är bara två idag, men hoppas ni kommer kunna hålla till godo ändå. Och ja, vi har varit lite sena med det här avsnittet. Jag var ute på resa genom Europa. Och nu när vi spelar in så är det ju då påsk.
Dagen.
Påskdagen till och med. Och med anledning av det så fick vi för oss att vi skulle göra ett litet specialavsnitt med påsktema. Sen att det här kommer ut en vecka efter påsk ungefär, ja, det får vara
det som det är.
Det som det är. Men så att det är två olika påskprator vi har. Först så tänkte jag prata lite om påskupploppen 1948, alltså inte påskupploppen när nu de var på 2000-talet.
2023 eller?
Ja, något sånt.
2022.
2022 kanske. Det här var då ungdomsupplopp i Stockholm på Söder under påskhelgen 1948. Och sen så har Mikael det kanske ännu mer påsktemat, vilket är då försoningsmodeller.
Ja, precis. Det är väldigt oklart vad det har med varken vänsterpolitik eller med Stockholm att göra. Men det har åtminstone ett påskrelevans.
Ja, och då pratar vi alltså teologi.
Ja, precis.
Ja. Så att, ja, det blir spännande. Så lite historia och lite teologi. Inte riktigt kanske vad vi brukar prata om. Men det är ändå ämnen som vi tycker om.
Ja, precis.
Ja. Men ja, jag åkte liksom, vad det nu var, typ 30-40 timmar tåg. Mm. Fram och tillbaka ner till Pyrenéerna.
Mm.
Var borta i 2 veckor. Det var trevligt kan jag säga.
Mm.
Och den bästa tågstationen, jag tyckte tågstationen i Basel var väldigt fin.
Ja, jag var bara där väldigt kort, ja. 2 gånger.
Ja, men den var lite så här lagom stor, ganska gammal.
Mm.
Och de sämsta, ja men den i Barcelona var ganska dålig och även för de franska är ganska dåliga för att de är liksom så stora att de bara är som typ flygplatser, känns det som.
Ja, jag minns Barcelona tågstation verkligen också med att de har de här
väskkontrollerna, ja,
får exakt. Det verkligen att kännas som att det
exakt.
Är en flygplats.
Ja, något snällare säkerhetskontrollen då än en flygplats, men ändå det är inte det man vill liksom uppleva när man åker tåg, tycker jag.
Nej.
Dock ändå snabbtåget mellan Barcelona och Paris var ju väldigt, väldigt bra, måste jag säga.
Ja, det som förvånar mig på när man åker tåg i Europa, det är att de byter personal när man korsar gränsen.
Just det.
För att jag har åkt tåg mellan Norge och Sverige, alltså flera hundra gånger, utan överdrift. Och där är det ju samma personal hela tiden.
Precis, jag vet inte, jag tror att tåget också var ner till Hamburg som jag tog idag.
Jag tror också det. De
byter personal. Tror jag. Ja, att det är tysk personal där på den tyska sträckan.
Är det dansk i Danmark då?
Det känns stökigt med 3 byten, men kanske.
Ja, det är säkert någon arbetsrättslig jox som är anledning till det.
Ja, men precis. Och ja, jag vet inte, jag behöver kanske inte säga så mycket om vad jag gjorde nere i Spanien. Jag var liksom i bergen i Pyrenéerna på en kurs.
Mm.
Och jag träffade mycket intressanta ändå, aktivister från Europa.
Mm.
Några från den här autonoma zonen SAD i Frankrike.
Mm.
En del aborträttsaktivister som är verksamma i Polen.
Mm.
Typ en före detta lokalpolitiker från Ungern.
Mm.
Ja, nej, men så att det var en salig blandning av folk som ändå är liksom politiskt engagerade i Europa. Så det var kul utbyte av erfarenheter. Men okej. Okay. Nog försnackat. Nu kör vi.
Ja.
In i tidsmaskinen.
Jag har ett bra jingeljud här.
Vroom, 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 vroom.
Från
ja, jag menar.
Bättre, Doctor Who.
Ja, just det. Ja, kanske något sånt klipp, ja. Men jag har då som grund till det här så har jag dels läst, gått in i DNs tidningsarkiv, men jag har också läst en vetenskaplig artikel författad av Andres Brink Pinto och Martin Eriksson, som är den ena är historiker och den andra är genusvetare vid Lunds universitet.
Jag tror han är kulturgeograf.
Kulturgeograf, okej. Okay, då kanske jag.
Han är också vän av poddradion.
Ja, ja. Har han varit med och pratat kanske i
äldrörelse
om upplopp kanske specifikt?
Ja, om upplopp.
Så att då, där kan man ju kanske gå tillbaks då och lyssna på.
Men det är en av de tidiga avsnitten.
Mm. Men det är ju bra att vi har crossover där. Och de har skrivit då den här artikeln som heter Rum, politik och inom citattecken meningslösa upplopp. Ungdomsupplopp i Stockholm 1948 till 1965. Och det är då, de har då studerat, tror jag, 4 eller 5 olika upplopp som ägde rum då i Stockholm under de här åren. Och som har lite liknande karaktär av att det är liksom ungdomar och ungdomskulturen som är liksom utpekade som de som upploppen kretsar kring. Men jag tänkte att vi fokuserar på händelseförloppet kring specifikt 48 och sen så kan vi prata lite om lite av deras också analys av liksom vad de här upploppen egentligen handlade om. Så med det sagt så har vi då 5 uppslag av Dagens Nyheter från 1948 att gå igenom. Och det första då, långfredagen då de här upploppen bryter ut den 26 mars var långfredagen det året.
En tidig.
Ja, en tidig påsk. Och den första då artikeln här i DN, då kan man läsa så här. Rubriken lyder Regn av stenar mot polisbilar vid Söderbråk. Stenar regnade mot polisbilarna och 8 personer anhölls vid det kravallartade uppträden som på långfredagskvällen ägde rum vid korsningen av Katarina Barngata och Götgatan. Tusentals personer samlades där och polisen ryckte ut med stora och lilla piken samt 8 radiobilar. Och det beskrivs liksom att det var, ja, men det var mycket folk ute på Götgatan. Götgatan var liksom en sån här, ja, men som det är nu också lite, fast mer då kanske en nöjesgata. Och det hängde mycket liksom ungdomar och vanligt folk där. Och det som liksom utlöser de här kravallerna är då att det är liksom ett bråk mellan 2 gäng, alltså av typ ungdomar. Det beskrivs som en ganska så här vanligt förekommande grej på Götgatan.
Det är lite tidigare i den här Norbert Elias civilisationsprocessen.
Just det.
Så bråk mellan gäng är lite mer vanligt.
Ja, precis. Men och då i samband med det så griper polisen in och arresterar en person. Och då blir de här andra ungdomarna liksom upprörda och helt enkelt försöker frita sin kamrat här. Varpå polisen svarar ganska våldsamt genom att liksom dra sablar. Och detta uppfattas av folk runt omkring också som liksom övervåld då av polisen. Vilket sen leder till att det blir liksom mer kravall. Ja. Stämning och folk börjar liksom kasta sten på polisen och så. Så att, och det är väl själva utlösande liksom, grejen, att upplevelsen av att polisen är, går över gränsen med sitt våldskapital är det som startar den här processen. Och sen dag 2, då är det liksom lite, då har det vuxit i omfång och då är det liksom, skrivs det som 5000 i vilda upplopp på Söder. Flera skadades av polishugg, 40 anhölls. Och i det här reportaget, då var också en fotograf, jag tror att i det första reportaget så var inte någon från DN med på plats, men i det här andra då artikeln så var ändå DNs journalister där och liksom hade ögonvittnes.
Joggat över Västerbro.
Ja, men precis. Och det är väldigt så här, ja men tydligt hur det liksom dels är de här ungdomsgängen eller vad man kallar ungdomarna, men sen också bara väldigt mycket vanligt folk som rör sig, men polisen är väldigt liksom urskillningslös, att så här, ja men så här, en höggravid kvinna och hennes kille blir liksom jagad av polis på häst typ.
Mm.
Liksom så hotade att de, alltså att de måste liksom snabba på sig därifrån, men på grund av omständigheter med att kanske vara höggravid så rör man sig långsamt och det blir polisen sur på. Så, ja. Även liksom DNs fotograf blir hotad av polisen. Av att liksom polisen skulle slå sönder hans kamera om han inte stack därifrån. Det var också en äldre dam fattade humör och slog bakifrån till en konstapel med handväskan i huvudet. Hon fälldes omedelbart av två andra och fick köras till sjukhus. Och jag tror det hände då i samband med att på biografen Victoria då så liksom slutade en av liksom kvällens biovisning. Och då väljer det ut massa folk på Götgatan och det skapar ännu mer kaos. Och polisen är där och liksom försöker jaga de här ungdomarna. Och i samband med det så då blir ju massa folk som precis kommit ut från bion blir liksom påhoppade av polisen också. Ja.
Jättebra.
Ja. nej men precis. Så att det, ja, man kan väl säga att det liksom inte uppskattas polisens beteende. Men dagen därpå så då handlar det om att polisen har lyckats gripa någon som pickas ut som en ledare, en ungdomsledare för de här kravallerna liksom.
Det känner, tänker man alltid att de letar efter.
Ja, men precis. Vem är anstiftaren? Upprorsmakaren. Och det hade de lyckats liksom luska fram genom att skicka in det liksom hade samlats ja, men upp flera tusen ungdomar på Medborgarplatsen som liksom. Och då hade polisen skickat in civilpoliser för att liksom försöka lyssna. Vem är det som liksom, ja, försöker elda på den här samlingen?
Alltså det känns spontant som att det är väldigt ostrategiskt i ett sånt. Alltså jag vet, jag är ingen expert så här. Men rent spontant känns det som att om du tar en sån viktig person så skulle det snarare leda till mer upplopp. En mindre upplopp.
Ja.
Men, min spontana känsla.
Precis. Men här är det ändå typ som att DN beskriver det som att ändrad polistaktik gav bättre resultat. Fullvuxna stördes ej utan slynglar greps. Så att liksom att man, det liksom ses som en förändring i polisens taktik. Att de inte försöker ge sig på gamla tanter och gravida kvinnor utan att de försöker rikta in sig på då ungdomarna,
yeah,
slynglarna.
Då blev det en helt plötsligt.
Då på blev det en tid. Ja, det var vad som krävdes. Precis. Också i samma, det här kommer vi komma tillbaka till sen, men det är lite intressant för i samma nummer av DN här så står det också om möte i Kravallcentrum krävde fritidslokaler. Att det hade anordnats en debatt mellan ett borgarråd i Stockholm, en poliskommissarie och då ja, men liksom en ungdomsförening typ på Söder hade bjudit in till en debatt om just de här kravallerna. Och då kom ändå ett borgarråd och en polis och debatterade
det
här.
De kommer också då, alltså mitt under att kravallerna pågår.
Ja, eller
för liksom, nu känns det som att det skulle ta liksom minst två veckor innan någonting skulle hända.
Exakt, det är väldigt snabba puckar. Och här under den här samtalet då så är ändå alla inblandade överens om att ungdomarna liksom inte har tillräckligt med tillgång till liksom lokaler att vistas i. Och att det är liksom en av de stora anledningarna till varför de drar runt ute på gatan. Så det är lite intressant. Nu är vi inne på fjärde dagen.
Så det blir annan dag påsk.
Ja, det måste det väl vara. Ja, men liksom dagen, därpå, dagen innan då hade ju också polisen uppmanat allmänheten att hålla sig borta.
Mm.
Att så här, ja, men vi kom, ni gör vårt jobb svårare för att ni, alltså för att allmänheten är bara nyfiken och vill se vad som händer.
Mm.
Och tar sig till Götgatan liksom. Så då ber polisen de folk att så här, men håll er borta så kan vi ta hand om de som faktiskt är stökiga liksom. Så.
Mm.
Dagen därpå så är, har 10 000 personer dykt upp.
Just det.
Det, ja, fick inte önskad effekt av den uppmaningen. Ja, men det är väl liksom kulmen av de här kravallerna helt enkelt.
Mm.
Det är jättemycket folk, det är återigen folk som blir gripna och polisen hade oerhörda svårigheter att bemästra anhopningarna av människor. Polisen uppträdde i början avvaktande, men det allt mer tätnande massorna föranledde vid 21.30-tiden hårdare ingripanden. Ridande polis gjorde chocker för att skingra massorna som under skrän och skrik vek undan. Ännu vid midnatt pågick polisens rensningsaktioner. Här står det också om hemmagjorda bomber.
Mm-hmm.
Nu ska vi se.
Spännande.
Det hördes ett par knallar från någon sorts hemmagjorda bomber.
Bomber,
på medelåldern, det kanske är lite
en överdrift.
Det låter mer som smällare av något slag. Mm. Men, och man jagade också en, någon som sägs ha burit pistol. Och ja, men det var väl liksom den 10 000 man ute på gatan och härja. Sen så då, den sista dagen som är då numret är från 2 april. Så det som utspelade sig den 1 april då.
Mm.
Då är det så att polisen helt enkelt har spärrat av hela Götgatan.
Mm.
Vilket är ett väldigt stort område. Och hela liksom, medborgarplatsen. Och man helt enkelt kontrollerar alla som försöker ta sig in genom avspärrningen. Eller passera. Mm. Och man ber dem uppge vad de har för. Liksom, de behöver ett legitimt skäl.
För att vara på Stockholms största gata.
Ja. Så det är väldigt extremt tilltag skulle man ändå. Vill jag säga. Men det verkar ändå ha på något sätt lyckats, alltså att så här, få folk att skinga, alltså att det lyckats inte få, samlas så mycket stora folksamlingar och efter det så liksom ebbar det här ut liksom att det, ja också påskhelgen är ju sen över så att folk har väl annat att göra liksom. Men så ser liksom händelseförloppet ut under de här 5 dagarna. Kändes det tydligt?
Mm. Det här är också en tid där liksom när det är söndag så är det söndag.
Mm.
Eller liksom när det är helgdag så är det helgdag på ett helt annat sätt. Och särskilt om man inte har råd att gå på en fin restaurang eller på bio eller något.
Mm.
Om man är en ungdom så finns ju typ ingenting.
Nej, men precis.
Alltså det enda du kan göra är att vara ute och hänga med kompisarna.
Ja.
De hade inte smartphones liksom.
Nej, och liksom precis. Och speciellt kanske långfredagen var långt, alltså saker var stängt.
Allt är stängt, ja.
Ja, den här artikeln då som jag har läst, den går ju igenom då flera sådana här liknande kravaller där det är ungdomar som pickas ut. Och ja, men dels att det liksom, den här historien på något sätt går lite emot beskrivningen av efterkrigsperioden i Sverige som en liksom lugn och harmonisk tid i svensk historia. Och fokus ligger här också ju på att det som står i centrum här är liksom ungdomsproblem eller ungdomsupplopp. Och det är också lite vad som knyter de här upploppen samman. Att det liksom inte heller, det finns ju ett tydligt, en tydlig grupp eller subjekt som är liksom i centrum. Men den gruppen har ju inget uttalat krav med liksom de här samlingarna liksom, eller så att därför har ju också de här kravallerna liksom beskrivits i media av polis och av politiker vid tiden som opolitiska, att de inte hade något politiskt innehåll.
Precis.
Och det går ju de då Andres Brink Pinto och Martin Eriksson, de går liksom in, nystar i det här helt enkelt.
Yeah.
Gör det. Ja, men genom att de har läst arkivmaterial helt enkelt från ungdomar som var med och folk som liksom blev arresterade.
Mm.
Så liksom förhörsprotokoll och även intervjuer i, som förekom i tidningar.
Mm.
Sammanfattningsvis går det att konstatera att de fem undersökta upploppen har snarlika förlopp. De har alla en förhistoria av att ungdomar samlades i större antal på någon centralt belägen plats som Medborgarplatsen eller Hötorget. I de flesta fallen föregicks också upploppen av att ungdomar och polis hade en längre gemensam historia av konflikt om bruket av den plats som sedan stod i centrum för upploppen. När det gäller Östra Söder går det 1948 att tala om en folklig stadsdel med kontinuerliga småbråk mellan ungdomar och polis. Att det här liksom är ett vanligt inslag i stadsmiljön. Men
det är väl att det ses som ett problem att ungdomar står och hänger från polisen. Alltså polisen uppfattar det som ordningsstörande.
Ja, men precis.
Utan att de nödvändigtvis gör någonting.
Nej.
Eller de gör ingenting, de bara är där.
Mm.
Och det ses som ett problem.
Ja, men precis. Det de också konstaterar är ju att liksom merparten av våldet är ju då kommer från polisen under de här kravallerna. Och att det liksom, precis som vi beskrev, är ett förhållandevis liksom brett och oskyldningslöst bruk av våld som liksom drabbade allmänheten i stort. Vilket då eldar på liksom situationen och gör att den eskalerar. Och sen så är det väl så då att, jo men så här, de kommer också fram till att så här, det fanns en ganska låg acceptans för polisens liksom metoder och liksom sätten som polisen försöker få ordning på deltagarna. Att det som utsattes liksom beskriver det som drar paralleller till så Nazi-Tyskland och poliserna kunde beskyllas för att vara nazistdrängar och att det liksom, ja, polisens uppträdande inte var då förenligt med föreställningen om en rätt till rörlighet i ett friare land än Nazist-Tyskland eller Sovjetunionen. Bäst vore om polisen kunde, inom citattecken, ta det lilla lugna, som en gripen uttryckte det. Ja.
Ja. Nej, men det är intressant. Det är också intressant att de nämner drängar där. Alltså nu vet jag inte om det stämmer så sent. Men det är ju, det har ju i alla fall förekommit, jag vet, även i andra länder, att man aktivt har rekryterat landsortsbefolkning till just så kravallpolis.
Mm.
Så att de inte ska ha någon solidaritet med
den
urbana befolkningen.
Mm. Men det som är kanske deras mest intressanta poäng här, och som de kommer liksom fokusera mest tid på sen resten av artikeln, är ju då att alla de här upploppen också handlar om en kamp om stadsrummet. Och om vem som får vara på vilken plats och vilka slags ageranden som är acceptabla. Att det är liksom tydligt att polis och deltagare i upploppen hade stundtals mycket olika uppfattningar om vad som var ett normalt respektive förargelseväckande agerande.
Mm.
Och då har de liksom, går in lite på det här med rätten till staden. Att, och de tar liksom exempel att många uttalade sig som att så här, sin rätt att liksom få vistas på platsen även om polisen sa något annat liksom. Att så här, jag får visst gå här. Någon säger man betalar väl skatt för att få gå på gatan. typ så. En annan motiverade sin vägran att lyda polisen med att han inte hade någon anledning att flytta på sig. Så det är väl en bit. Och sen så är det också intressant att de här, även om de här beskrivs då som opolitiska, de här upploppen, så blir det ju väldigt ändå politiskt starka reaktioner efteråt liksom.
Mm.
Som vi nämnde där med den här DN-artikeln som pratade om att många var överens om att liksom ungdomar inte hade några tillräckligt med platser att vistas på, så liksom direkt efter de här händelserna så börjar liksom den här politiken av att skapa mer ungdomsgårdar, speciellt kanske också i i förorterna, så att liksom ungdomar inte skulle centreras till stadskärnan utan hållas i periferin, vilket är ju ett intressant liksom inslag. Och det är väl också vad som för in då artikelförfattarna på liksom sin lite mer teoretiska analys av det här, som handlar om Jacques Rancières idé om polisens ordning.
Mm.
Har du koll på polisens ordning?
Koll är kanske ett starkt ord, men jag har läst en artikel om det.
Men det är väl i princip, polisens ordning är liksom då inte just nödvändigtvis att, alltså vad polisen gör på plats.
Nej,
utan precis. Det handlar ju mer om att så här, hur insatser från staden och civilsamhället och polisen upprätthåller liksom en hierarkisk ordning av vad man får göra på vilka platser och alltså ordna stadsrummet eller ordna ett rum överlag. Och det är liksom någonting som förekommer i mer eller mindre liksom i alla större samhällen. Och det använder de då citatet här som från Rancière kan vi kanske läsa om vad polisens ordning är. En ordning av kroppar som definierar uppdelningen mellan sätt att handla, sätt att vara och sätt att tala, som gör att kroppar via sina namn hänvisas till en viss plats och en viss uppgift. Polisen är inte så mycket en, genom citattecken, disciplinering av kroppar som en regel för deras framträdande, en konfiguration av sysselsättningar och av egenskaper hos det rum där sysselsättningarna fördelas.
Mm.
Kanske enklare sagt så som jag sammanfattade, liksom att så här ordnandet av rummet, vad man får göra, vem som får vistas där.
Ja, precis. Vem, vad, hur och varför.
Ja, men precis, de bitarna. Mm. Och då passar ju även då, det här liksom ungdomsgårdarna och förskjutningen av ungdomen ut till periferin av stan är ju liksom polisens ordning också.
Ja, precis.
Det de sen menar är också det här med hur det här blir, hur man gör liksom politiskt motstånd eller inom den här ordningen på något sätt. Och det är då liksom genom något som heter felbenämning, eller kanske mer snarare i de här sammanhangen felanvändning. Att genom att felanvända platser, alltså att inte använda dem åt det som polisens ordning då vill att de ska användas till.
Yeah.
Så politiserar du det offentliga rummet. Att i sina rumsliga praktiker göra anspråk på att använda stadens centrala platser kan alltså vara ett sätt för det som tidigare inte räknats att omvandla sig själva till subjekt, att bli jämlika med vem som helst. Och det passar ju också väldigt bra in just på ungdomen som sett som liksom opolitisk massa, att utan, och som liksom inte ses som jämlik med resten av det politiska samhället. Att,
nej, precis.
Har du några tankar?
Ja, alltså jag tänker att det första är ju att det har ganska stora paralleller med våra samtida förortsupplopp. Mm. Alltså de som var 2011 kanske?
Bara
2011.
I Husby då?
I Husby.
Mm.
Men också i viss mån med påsk, alltså de senare påskutloppen på 2000-talet. Att det handlar om att det finns en väldigt stor, en stor glapp mellan vad människorna som bor på en viss plats upplever är rätt och deras rätt. Och vad samhället upplever är, eller liksom polisen då, om man ska använda Rancière lite slentrianmässigt.
Ja.
Polisens ordning.
Mm, precis. Ja, den stora skillnaden som man kan se är ju kanske just att det i de mer nutida exemplen handlar liksom mer om en rasifierad grupp också då.
Yeah.
Och det förändrar också, tänker jag, reaktionen från polis, från samhället i stort eller från politikerna. Liksom 1948 hade du inte politiker som gick ut och säger att man borde skjuta skarpt liksom.
Nej, eller
kanske, jag vet inte exakt vad alla politiker sa.
Jag tänker det här är ju ändå bara 10 år efter skotten i Ådalen.
Ja, jo, visst.
Tänk att det fanns några politiker som tyckte man skulle flytta skarpt då.
Det fanns det säkerligen. Men i alla fall en liksom mer avhumaniserande retorik liksom, idag.
Absolut.
Tänker jag. Mm. Men absolut, jag håller helt med, och de drar ju lite paralleller även i den här artikeln till att det finns mycket. Man kan liksom tänka lite liknande kring också de här liksom teoretiska bitarna där och liksom vad.
Ja, yeah. Men det jag tänker på, och det är också en sån, det här blir en lite långsökt koppling som jag kanske inte har helt grund att stå på. Men det finns ju en liksom viss likhet med, så Theodor Adorno pratade ju om att den mest politiska konsten är ju den som tar helt, är helt apolitisk. Alltså det är den autonala musiken eller poesi som är helt för att den visar på samhällets liksom att det inte går att vara delaktig i samhället.
Mm. Ja, men
förlåt alla Adorno vet det. men det finns en viss likhet i här att förmenta politiska upploppen är väldigt politiska.
Ja.
Det är bara att de är liksom uteslutna ur det politiska samtalet redan från början.
Ja, men precis. Det är en liksom, utgångspunkten är att man inte är en del av det som är definierat som det politiska, liksom de politiska spelreglerna på något sätt.
Nej, precis.
Men att det gör ju det mer politiskt nästan, att man utmanar det. Ja, nej, men det var väl ungefär det vi hade att säga om det. Ska vi ta en liten paus och sen så ska vi då ta en teologisk vändning genom att kanske prata om hur de här förtappade ungdomarna kan försonas med Gud. Ja, eller inte. Yes, tillbaks om en stund. Okej, Mikael.
Ja, som sagt, det här är väldigt oklar vänsterkoppling och ännu oklarare Stockholmskoppling.
Yeah.
Men det har med påsk att göra.
Mm.
Och det är det jag sysselsatt mig med senaste tiden. Och det är då försoningsteorier, eller försoningsmodeller. Försoningsmodeller handlar om vad åstadkommer Kristus på korset.
Mm.
Så mänskligheten är fallen, enligt kristen lära.
Mm.
Adam äter av det förbjudna frukten. Det är inte ett äpple.
Inte ett äpple. Äpplen fanns inte.
Precis, äpplen fanns inte.
Nej, exakt.
Och sen går det dåligt sen dess.
Mm.
Då är frågan, vad åstadkommer Jesus på korset och hur funkar det? Mm-hmm. Och det har sysselsatt kristna teologer i 2000 år.
Just det, för att han dör för våra synder, som man säger.
Ja.
Och det ska åstadkomma någonting.
Ja.
Vilket kanske då är att vi kan försonas med Gud.
Eller? Ja.
Ja.
Ja. Alla är överens om att det är åstadkommet.
Det är åstadkommet. Alltså
alla är överens, men man är inte överens om på vilket sätt.
Just det. Ingen ifrågasätter om Jesus lyckades eller inte.
Nej, det är vi alla överens om. Eller alla kristna överens om.
Ja, just det. Mm.
Men man kan säga att de tre stora traditionella modellerna. Det finns den äldsta som kallas Kristus Victor, alltså Kristus segraren.
Mm-hmm.
Som var populär i den tidiga kyrkan.
Mm.
Eventuellt också i ortodoxa kyrkan, men det är lite olika. Det är väldigt oklart vad den ortodoxa kyrkan tycker i sådana frågor.
Mm-hmm. Okay.
För det är mysterier.
Just det, är mer mystiskt. Vad är eventuellt kopplingen mellan den äldsta kyrkan och den ortodoxa då? Alltså...
Nej, det är bara att den har överlevt där.
Okej, okay, ja.
Eventuellt kanske. Mm.
Eventuellt.
Ja.
Ja.
Och sen så på medeltiden så kommer Anselm av Canterbury.
Mm.
Han menar att det finns problem med den, jag ska förklara den också, men att det finns problem med den, och då formulerar han det som generellt kallas den objektiva försoningsläran.
Mm-hmm.
Och varför den är objektiv kommer vi till. Men ganska kort efter Anselm så formulerar en som heter Abelard, jag minns inte vad han heter i förnamn, formulerar den subjektiva försoningsläran.
Också under medeltiden.
Mm. Och Kristus Victor tanken, det finns lite olika variationer på de här, men där är tanken att djävulen håller mänskligheten till fånga. Och när Jesus då offrar sig som en helt oskyldig människa till djävulen som lösen, så man byter Jesus, Gud offrar Jesus sig själv mot alla människor.
Okej, okay. Det är intressant, för jag, det tänker man kanske inte idag så ofta på, som speciellt inte som icke-praktiserande, att, att Jesus liksom hamnade hos djävulen efter korset.
Nej, men det och det finns liksom tydliga tecken, alltså om man läser i Bibeln, alltså djävulen finns, Satan nämns och men det är i alla fall den modellen som uppstår tidigast. Men eftersom då Jesus är oskyldig och Gud, så kan inte djävulen behålla honom, så därför återuppstår Jesus.
Okay.
Men redan då har alla människor
så det släppt. Är lite av ett trick.
Ja, det är ett Gud lura djävulen. Ah. Det är det som
smart.
Som är tricket här. Precis. Och men Anselm då, han tyckte det var lite jobbigt det här med att Gud skulle luras.
Så, det är inte så karaktäristiskt för Gud, tycker jag.
Nej, han tyckte det var olämpligt att man det är faktiskt det han skriver, vad jag förstår.
Okay.
Att det är en av hans, och han tycker att man tillskriver för mycket makt till djävulen. Men med den objektiva försoningsläran, den bygger på att människan har syndat och då förtjänar hon ett straff. Alltså brott, ett brott har begåtts, synd har begåtts, ett brott mot Gud har begåtts, eller väldigt många brott.
Ja.
Därför måste vi straffas.
Ja.
Men det finns ingen chans att vi ska lyckas kunna straffas så mycket som vi förtjänar för all synd som vi har åstadkommit.
För det är väldigt mycket synd.
Ja, det är väldigt mycket synd.
Jobbigt
alltså. Så därför så offras Jesus för att lida för våra synders skull.
Ja, just det.
Och då är det offret, och det är då också Thomas Aquino skriver liksom, det är ett superoffer. Alltså det är liksom det är ett offer, men det är liksom det är mycket mycket bättre än ett offer då.
Ja.
Men då, och då är vi fri från synd efter det. Och det är objektivt,
okay.
För att Kristus är objektet. Gud är objektet.
Just det. Så vi är fri från all synd, inte bara alltså då efter det. Men sen så försoningen sker, det här med försoning handlar ju ändå om att vi måste försonas från våra synder.
Ja, men grejen är väl att du behöver inte följa alla lagar.
Nej.
Och du kan be om syndernas förlåtelse och då får du syndernas förlåtelse.
Just det. Så att bara den möjligheten öppnas upp.
Precis. Ja. Och sen så men Abelard då, som var den subjektiva, han tycker det är väldigt jobbigt det här med att Gud är så elak i den här historien, eller så sträng.
Just det.
Så han tänker istället att Jesus offrar sig för att visa hur mycket, det här är väldigt konstigt, jag kan avslöja vad jag tycker sånt. Men för att han visar att han älskar mänskligheten så mycket offrar han sig. Eller offras Jesus. Och det är då att Jesus är subjektet som älskar istället för att Jesus är objektet som lider.
Okay.
Och rent kyrkohistoriskt så kan man säga att katolska kyrkan och den lutherska och den reformerta kyrkan kör på den objektiva försoningsläran. Det är lite variation i hur reformatorerna tolkar den, men det är ungefär samma. Och jag tror sättet jag beskrev den på är så reformatorerna säger det och inte hur Anselm of Canterbury säger det.
Precis, jag tycker också det låter mest bekant med kanske vad
man
har fått höra.
Precis. Om man är svensk kyrka.
Ja, men precis. Ja.
Eller.
Exakt.
Men den subjektiva försoningsläraren lever liksom sitt liv och kommer in till exempel då på slutet av 1800-talet i Sverige. nu minns jag inte vad han heter, men då är det en präst som framför det. Och det har aldrig officiellt skrivits i Svenska kyrkan att objektiva förhållningsläran är den som gäller. Det, nej, står ingenstans.
Nej, liksom det är...
Men det har bara antagits.
Blivit så, by praxis.
Och när någon försökte framföra den subjektiva förhållningsläran på 1800-talet, då blev splittringen, då kan vi spela Knutna Nävar. Splittringen var en god sak.
Ja, absolut.
Och bildade Missionskyrkan som är Ekumeniakyrkan idag. Så det är, nu är den lite mer, nu är den, Ekumeniakyrkan består ju av Baptistkyrkan och Metodistkyrkan också.
Mm.
Men Missionskyrkan, det är den stora splittringen där.
Mm.
Idag så kan man säga att alla de här tre varianterna finns i Svenska kyrkan. Och det finns en som heter Gustav Aulén på 30-talet som framför den här Kristus Victor.
Okay.
Som den bästa av alla också. Men ja, jag och sen så läste jag då ännu mer om det här. Då läste jag en bok som heter Atonement and Violence. Mm-hmm. Gottgörelse och våld.
Mm.
Skriven av fyra... Ja, jag vet inte. Det är två anabaptister. Och de är, så heter det, mennoniter, tror jag de är.
Mm.
Så de är inte helt amish, men de är...
Ganska, åt det hållet.
De är, ja, alltså amish är också anabaptister, men det finns olika grader av hur isolerad från samhället man är.
Okej.
Okay. Och mennoniter är mindre isolerad från samhället.
Och de, alltså precis, och de är också, vad säger man, verksamma idag liksom.
Ja, i USA finns de. I USA
specifikt, okej.
Okay. Och sen är det en reformärt teolog som jag läste senare har blivit anglikan, vilket är lite lustigt.
Anglikan?
Anglikan.
Okej, vad betyder det?
Alltså det är ju den speciella sortens kristendom som uppstår i Storbritannien efter reformationen.
Aha, okej.
Okay. Man kan säga att den är präglad av att ha väldigt, inom dubbelsnuttar, katolsk liturgi.
Mm.
Men att ha mer protestantisk teologi.
Okej. Okay. Är det här, om man har sett den här serien Wolf Hall?
Ja.
Då kanske man har stött på...
Då är de anglikaner.
Ja.
Om det är efter reformationen.
Ja.
Mm. Jag har den, men jag har inte sett den.
Den är ganska bra.
Ja. Det är väl hon som har skrivit de här böckerna.
Mm, precis.
Men de är så 800 sidor. Gånger tre. Orkar.
Nej, det är mycket.
men de pratar om att... Eller i alla fall några av dem, och nu minns jag inte exakt vad de heter. Det är en som heter Danny Weaver. Eller Danny Scott Weaver. Ja, jag kanske blandade ihop dem. Men det var en rätt intressant bok. Den var snyggt genomförd. Eller den var... Det var bra, en bra debattbok. Jag har aldrig läst en så bra debattbok.
Mm.
Just med fokus på debatten då. Att den fick utrymme. Men de hade... Eller det var en av de mennoniterna då som hade liksom... Har problem med alla de här. Eller i alla fall... Med den objektiva och den subjektiva försoningsläran. För att i dem är Gud våldsam. Okay. Antingen så är Gud våldsam mot Kristus.
Mm.
I den objektiva. Eller så gör Jesus självskadebeteende i den subjektiva.
Mm.
Och då försöker han återupprätta då Kristus Victor-modellen. Med att säga att ja, men det är djävulen som begår våldet. Han ändrar lite på den. Okay. Men så att det blir djävulen som begår våldet. Och då han drar väldigt många så här politiska poänger av det. Att om vi har en våldsam försoningslära. Så kommer vi också acceptera våld. För de anabaptister är extremt pacifister.
Mm, okay.
Av spännande vänsterpolitiska skäl.
Mm. Men för Gud är ju ändå... Alltså... Kanske, alltså det här med att man pratar om den gammaltestamentliga guden och så. Han är ju rätt våldsam, eller Gud är ju rätt våldsam.
Ja.
Alltså, men det är okej då, alltså, eller vad är...
Nej, han försöker nog komma undan det också.
Jaha, okej.
Okay. Men det är ju jobbigare om det är i Nya Testamentet. Men,
just det.
Men,
och med... specifikt med den här väldigt centrala händelsen.
Ja, precis.
På korset.
Men jag tycker ändå det var intressant politiskt, även om jag liksom inte personligen då, alltså personligen så är jag ganska konservativ och tycker att den objektiva försoningsläran är den rimliga. Eller, men det är också så att, men jag är inte heller pacifist på det sättet som vissa är. Liksom. Alltså att, jag tycker väl att våld är användbart i vissa sammanhang. Mm. Till exempel för att knyta an då. Att om du blir väldigt trakasserad av polisen så kan det vara befogat. Att
göra lite motvärn.
Att göra motvärn, även om det är dumt då rent så här, juridiskt. Om jag ska ge juridiska råd så ska du inte göra det. Men det kan vara moraliskt rätt.
Ja.
Men det var lite påskteologi.
Kul. Bra att du knöt tillbaka där också till gatuupploppen. Jag tycker det är intressant att höra. Ja, det där är sånt som man liksom inte tänker så mycket på. Jag tror de flesta har en föreställning om ändå kanske, alltså, som bor i Sverige, om att just den här den objektiva
biten
är den som låter mest bekant. Men att man kanske inte ens har tänkt på att det kanske finns andra sätt att tolka det.
Nej, precis.
Kul. Ja, men det här var vårt påskavsnitt.
Yes.
Vi hoppas att ni gillade den lilla, vår avvikelse från hur våra avsnitt normalt sett brukar vara. Nästa gång så kanske vi återkommer till lite mer nutid och lite mer lokalpolitik.
Ja.
Vi får se. Vi kanske helt enkelt bara blir en historie/teologipodd nu.
Ja, det hade varit märklig utveckling.
Anna kommer, tror jag, protestera och störa upp det här. Så att det,
ja.
Precis. Nästa gång, vi får se. Vi kanske kan, jag var lite sugen på att prata om Folkets
hus-rörelsen. Ja, det tycker jag låter ball.
Och med anledning av att det går lite knakigt för Folkets hus, speciellt i Stockholm. Okej, men tack för att ni har lyssnat. Om ni vill stötta Radio Alla så kan ni göra det på Patreon. Om man vill gå med i Allt åt Alla Stockholm så kan man göra det genom att kontakta oss på mail eller på sociala medier. Vi kan väl säga att alla borde komma på 1 maj. Det kan man ju säga. För jag tror det här kommer ut innan 1 maj. Vi kommer ju då gå i enligt tradition så är vi med och arrangerar syndikalistiskt 1 maj med Stockholms LS och SUF är också medarrangörer. Och vi syns ju då på Sergels torg 11:00 är det, va? Visst är det?
Ja, det brukar vara det.
Det brukar vara det. Ska vi dubbelkolla?
Ska komma med mitt pro-tip om att man kan komma cirka 45 minuter senare om man inte vill höra.
Oj.
Nej, dåligt.
Nej, men okej. Okay. På gnistor.se så står det faktiskt avmarsch 12:00.
Ja.
Så att, ja. Men samling 11:00.
Ja. Vi syns så där.
Vi syns där. Vi kommer vara synliga med banderoller och flaggor.
Ja.
Tack så mycket.
Tack, hej.
Hej.